För er som jag inte har hälsat på än, det är underbart att se er allihopa. Jag känner igen faktiskt varenda ansikte. Halleluja. Då ska vi se här. Vad vi tänkte tala om ikväll som är så otroligt viktigt, det är bön. Bön kan vara en mara, men bön kan också vara en otrolig glädje. För det är en sån skillnad beroende på om du ber utifrån ditt hjärta i Guds ande eller om du ber utifrån andra motiv och andra skäl. Det är så att det är skillnad på bön och bön. Ska vi se. Och jag skulle vilja säga så här att om vi inte ber så får vi ingenting alls. Om vi inte har ett böneliv så kan vi försöka hur mycket som helst. Men Guds vilja kommer inte komma igenom i våra liv eller andras liv heller för den delen. Det står så här i Herrens bön som ni vet, Matteus 6 är det. Att Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vad betyder det här? Jo, Jesus säger indirekt att Guds vilja sker automatiskt i himlen, men det sker inte automatiskt på jorden om vi inte ber. Det är därför han instruerar sina lärjungar. Ni behöver be, för annars kommer inte Guds himmelrike kunna komma till jorden där vi är. Och om vi inte ber så kommer Guds vilja inte kunna ske. Och där borta i långt bort i stan så har vi gemenskap med alla möjliga missionärer från olika mer traditionella sammanhang. Och till exempel sydstatsbaptister, om ni har hört talas om dem. Presbyterianer, om ni har hört talas om dem. Och de har den här tesen som faktiskt kommer från kalvinismen, att Gud är suverän, Gud är allsmäktig, Gud kan göra precis vad som helst. Och det är sant. I himlen, där sker Guds vilja alltid. Men det sker inte alltid på jorden. Och det finns ett skäl till det. Och det är att Gud har levererat någonting till människorna som man inte tar tillbaka. Gud ångrar inte sina gåvor. Gud ångrar inte sin kallelse. Gud gör inte våld på sig själv och sina egna löften. Gud har lagt andliga naturlagar i skapelsen när han skapade människan. Och vi ska gå in på det och bara läsa här vad han faktiskt gjorde. Och det står så här i första Moseboken 1 och 26. Programförklaringen när Gud skapade människan. Då säger Gud så här, vers 26. Bibelns första kapitel. Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Vi hoppar till vers 28. Och Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och förökre, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar, alla djur som rör sig på jorden. Så vad vi ser här, det är att Gud delegerar sin makt att råda över jorden som han hade skapat. Men han delegerar den till människan, till sin egen avbild, och befaller dem att de ska föröka sig och uppfylla hela jorden med hans härlighet. Och det här ordet då för råda, rada hebreiska, det betyder att ha herravälde, att dominera, härska, att vara den aktör som dominerar scenen, att vara den som är mest framträdande. Det här är Guds kallelse till människan på jorden. Sen vet vi att Adam var olydig. Han lämnade faktiskt över sitt rådande. Han lämnade över makten. Istället för att trampa på de ormar och skorpioner som kröp in i hans liv, så lät han den här gamla ormen ta makten över honom. Och genom det så var det faktiskt en maktöverföring som skedde. Så att fienden blev den här världens gud. Och vi kan läsa om det i Lukas kapitel 4 och vers 5-8. Ska vi också ta, bara för att lägga en grund så att vi förstår vad det är vi pratar om. Lukas 4 och vers 5 står det så här. Och djävulen tog Jesus med Jesus upp till ett högt berg och visade honom i ett ögonblick alla riken i världen. Och djävulen sa till honom: all denna makt med dess härlighet vill jag ge dig, för den har överlämnats åt mig och jag kan ge den åt vem jag vill. Därför ska allt bli ditt om du tillber mig. Och då svarade Jesus och sa till honom: gå bort ifrån mig Satan, för det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, endast honom ska du tjäna. Och då säger du: ja, men han är ju lögnens fader, djävulen. Han kan ju inte säga något sant. Här behövde han faktiskt inte ljuga. För faktum var det han sa. Och Jesus motsa inte det. Vad Jesus motsa, det var genvägen som djävulen erbjöd för att få tillbaka den makten. För det var uppdraget för Jesus, att ta tillbaka det som Adam hade förlorat. För det här ordet då för makt i vers 6. Denna makt med dess härlighet vill jag ge. Det motsvariga nytestamentliga ordet för rada. Och det är exosia. Det betyder i princip samma sak. Makt, auktoritet, myndighet, makt att agera. Och då vet vi att när Jesus har uppstått, när Jesus gick den svåra vägen genom korset, när han har uppstått, så säger han att mig är given all makt, återigen det här exosia, all makt i himlen, så som Guds son, men också all makt på jorden, så som människoson, hade han tagit tillbaka den. Och då står det så här: därför säger jag er, så pekar han på lärjungarna, gå ut i hela världen och gör lärjungar till mig. Och det här är faktiskt exakt, det är liksom som en spegelbild till den befallning Gud gav Adam och Eva, att uppfylla jorden med Guds avbild. För vad är Jesus? Han säger ju: den som har sett mig har sett fadern. Och den som är hans lärjunge, som är född på nytt och har Guds ande i sig, har potentialen att formas ifrån att vara en Adam till att bli Kristuslik. Och han säger till dem: sprid denna Kristuslikhet, sprid Guds avbild och uppfyll hela jorden. För nu är auktoriteten, nu är makten tillbaka. Och hur använder vi den här makten? Nu kommer vi tillbaka till bönen. Gud gav bort den makten. Och nu är makten tillbaka till oss i Kristus Jesus. Och genom bönen, genom den auktoritet som vi ursprungligen fått från Gud, bjuder vi in Gud att verka här på jorden. Det är vad bönen gör. Det är därför han säger till människan att be: ske din vilja, Fader, så som i himlen, så och på jorden. När vi linjerar våra hjärtan efter vad Gud vill, så är Gud där och han vill svara på våra böner. Och det här, just den här sanningen har till exempel John Wesley. Ni känner till John Wesley, han är metodismens grundare. På 1700-talet så ledde han fram en enorm väckelse i England. Men han konstaterade det här. Han sa så här, det här är ett av hans mest citerade citat. God will do nothing but in answer to prayer. Och på svenska skulle det här bli: Gud kommer inte göra någonting utom som svar på bön. Och Bibeln säger det här också. Det står så här i Jakobs brev kapitel 4. Jakob är väldigt brutal i sitt språk, väldigt rätt fram. Men det står så här i Jakobs brev kapitel 4 vers 2. Ni har begär men får inget. Ni dödar och är avundsjuka men vinner inget. Ni strider och för krig men ni har inget. Därför att ni inte ber. Ni ber och får inget. Därför att ni ber illa. För att slösa bort det på era njutningar. Det vill säga, vad han säger här, det är att för att överhuvudtaget få någonting så behöver vi be. Men vi behöver också be på ett sätt så att Gud svarar. Och hur svarar Gud? Jo, men det står ju så här, så härligt i första Johannesbrevet, sista kapitlet, vers 14-15. Då säger han så här: detta är den tröstan som vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi att vi har det som vi har bett honom om. Så det, Gud vill mycket, mycket, mycket mer än vad vi vill. Vad han vill. Gud vill vad han vill, eller hur? Det är ju rätt så självklart. Och när vi kommer i samklang med hans vilja i våra böner, så är ju inte han en sur gubbe som håller saker och ting tillbaka. Även om det kan ta tid ibland innan det kommer ett bönesvar av olika anledningar. Men då har du redan ett ja och amen på din bön. Om du får tag på Guds vilja och börjar be den ner här på jorden, så finns det inget hinder från Guds sida att Guds vilja ska ske även här, så som den sker i himlen. Men då kräver det ändå att du tar dig, alltså att du ställer in ditt hjärta, att inte som jag vill, som Jesus bad innan korset, gå den här brägan ifrån mig, för han ville ju egentligen inte, men dock inte som jag vill utan som du vill, Gud. Just att vi lägger våra hjärtan i Guds händer, vi lägger våra hjärtan i Guds vilja, vi linjerar oss. Och det här är också ett arbete som sker i våra liv när vi är inför Guds ansikte, när vi ber. Gud arbetar med våra tankar, med våra motiv, med våra planer. Gud formar våra hjärtan för att vi ska komma i linje med vad han vill. Elisabeth ska fortsätta här. Men så här är det, att sann auktoritet utgår ifrån Gud, och den finns i att göra hans vilja. Och det var det enda Jesus kom för att göra. Han sa så här: se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud.
Ja. Om vi nu ska vara lite ärliga och lite praktiska. Är det alltid väldigt roligt att be? Nej. Är det alltid väldigt lätt att be? Nej. Eller? Inte i mitt liv. Så det är bra om vi säger det. Att ibland kan det vara lite tungt. Man håller på och ber och man håller på och be. Jag kan bara berätta lite personligt från oss. Så vi hade egna stunder med Gud, jag och Anders. Från att vi gifte oss. Men det står så här i Fader vår, om vi kan gå tillbaka till den igen. Det börjar den bönen. Vi skrev en lista på alla saker vi skulle be igenom och så blir listan bara längre och längre och längre och längre och längre och så var man helt slut. Men det står inte att man ska börja så, utan det står vår fader som är i himlen. Och den, för mig, nu kommer in en katt. Vi har tillökning i församlingen. Ja, förlåt, jag visste inte om det var en huskatt eller inte. Vår fader som är i himlen, där vill jag gärna börja. Och jag har märkt att det är lättast att börja där. Så jag, för mig, jag lägger mig på sängen eller jag sätter mig i någon skön fåtölj och så bara liksom, ja, hej pappa. Hur är det? Är allting bra mellan oss? Ja, du vet att jag älskar dig, va? Ja, jag vet att jag älskar dig också. Jag dog för dig. Ja, jag vet. Det är härligt. Jag är så glad att jag får vara ditt barn. Ibland säger jag ingenting. Jag bara är. Och det är som frihet att inte bara så här känna slaviskt att nu har jag en bön som inte är effektiv. Utan jag älskar ordet effektiv. Hela mitt mellannamn är effektiv. Men där har jag insett att jag behöver vara fader vår som är i himlen. Min pappa är i himlen, hej! Och sen är det mycket lättare. Och det känner jag, visst vi kan ju sitta hela barnaskaran i pappas knä samtidigt. Men jag tycker det är lättast att vara själv. Jag vill helst inte ha med Anders i rummet då. Jag vill inte göra det. Jag kan göra det mitt i en samling. Visst kan jag göra det. Under ett möte liksom, när alla andra är på med något annat. Men det är liksom det är jag och Gud. Det är vi. Den relationen är viktig. Och sen så står det. Fader vår som är i himlen. Helgat vare ditt namn. Och den delen tycker jag är enklare att göra tillsammans. Och jag menar att vi har gjort den. För bön handlar inte bara om att prata utan det handlar om att sjunga också. Att där har vi helgat hans namn. Vi lyfter upp honom. Ja men du är högst. Du har all makt. Vi älskar dig. Vi tillber dig. Du är helig. Du är inte som alla andra. Det finns bara en och det är du. Du är den enda, den sanna och den levande. Så det kan vi gärna göra tillsammans. Eller själv också. Eller hur? Och sen när man, så det var fokus på honom. Det var fortfarande inte mitt cykeldäck har gått sönder. Liksom, utan det är fortfarande och sen, som Anders var inne på här. Tillkommer ditt rike. Nu lärde jag mig på den gamla svenskan här. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. För mig är det arbetsbön. Och det här jag så gärna vill ha med Anders. Att vi börjar själva med Gud. Man har liksom börjat få bort alla de här tankarna, allt surr och allting som håller på. Och sen så kommer arbetsbönen. Och då har vi samma vision. Och jag menar, ni som församling har ju också samma vision, antar jag. Ni vill se en förändring. Ni vill se människor bli frälsta här. Och då kan man komma samman och komma överens. Jag älskar det här multiplikationen som finns i Guds rike. Att en slår 1000 och två slår inte 2 utan 10 000. Det händer någonting när vi gör det tillsammans. Så den arbetsbönen är så bra att vi gör tillsammans. Och nu har vi disciplinerat oss mer på sistone, jag och Anders. Det sista tiden, året, ja. Så nu måste vi be tillsammans. Och det är inte varje gång det är jättekul att be. Och man bara känner det här, det är som att tugga grus. Alltså bara grus i munnen. Eller stå liksom, dunka huvudet mot en vägg så här. Gud, det känns som att det inte händer någonting. Och det är jättedumt att tänka att det då inte händer någonting, för att det känns som att det inte händer någonting. För det händer någonting. Vet ni, jag har upplevt många gånger när jag sitter i lovsången så här. Och det är så hemskt att sjunga. Och man känner man liksom bara, är det så tungt? Det var inte så idag, okej, det var helt underbart idag. Men ibland, det var så tungt, åh, vad dåligt, och nej Gud, och allting är fel, och jag har fel sånger. Och så tittar jag upp lite, och så ser jag människor står och gråter. Så bara för att jag känner att det är jobbigt, så kanske det är bara att jag behöver gå igenom, kanske någonting jag liksom... Jag behöver gå igenom. Eller är det bara att trycket är mot mig och så får alla andra njuta? Ibland är det tvärtom. Jag bara, åh Gud, det är så underbart. Jag är i himlen, halleluja. Så står, tittar man upp så här någon gång, så står folk så här bara, kollar på telefonen. Och man bara, fattar ni inte, det är så härligt det här. Gud, det här, det kan ju hända vad som helst. Det känns så bra. Så känslorna har ju faktiskt ingenting med sanningen att göra. Utan sanningen är att det som Anders sa, vi har fått det mandatet. Så när vi ber enligt med hans vilja, så kommer det ske någonting. Vi såg det, va? Det står inte så här, ske min vilja. Ja Gud, jag har kommit på en jättebra idé nu. Så nu sätter jag igång det här projektet. Nu vet jag hur vår församling ska växa. Jag har en jättebra idé. Och sen så kommer på, ja men vi måste ju be lite också innan vi gör det här. Oj, oj, oj. Då blev det helt fel. Utan när vi ber och är tillsammans med honom, så ber vi, ske din vilja. Och vad som händer då, när vi ber tillsammans, de här arbetsbönen som jag kallar, då börjar vi bara se saker. Helt plötsligt kan jag börja tänka på en person som jag inte har tänkt på 37 år och börja be för den människan. Eller den personen som jag såg i mataffären. Eller en situation. Eller helt plötsligt så har jag tro för någonting som bara liksom har varit jobbigt innan. Det bara kommer upp. Och det är det som är så fantastiskt. Nu ska vi se. Oj, jag har så fruktansvärt långt lösenord. Då står det så här. När ni inte vet vad ni ska be, så kommer den helige ande, så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och det är där, det är dit jag vill komma varje gång. Ibland så vi ber kanske ungefär 1,5 timme brukar vi be varje dag. Ibland så kan man hålla på och traggla i en halvtimme. Ibland i 1,5 timme, och det känns fortfarande som grus i munnen. Men för det mesta, och ibland är det bara på direkt, man bara... Helige ande, vi brukar alltid säga, helige ande hjälp mig, för jag vet inte vad jag ska be om. Och jag kan be om samma gamla sak hela tiden. Men du måste hjälpa mig nu. För den helige ande, han har alltid någonting på gång. Ni sitter inte här för att ni tycker det är bara roligt. Utan ni sitter här för att ni vill någonting. Och det vill den helige ande också. Jag gjorde en spännande upptäckt. Jag var och kollade i första Mosebok 1:1-3, så står det: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och Guds ande svävade över vattnet. Och i någon översättning står det ruva, och i den engelska översättningen står det hover. Så jag bara, vad är det där egentligen? Och så gick jag in, och så finns det något som heter BibleHub.com, tror jag. Jätteroligt. Då kan man kolla originalspråket. I gamla testamentet är det hebreiska, och nya är det grekiska. Och jag bara, vad är det här för någonting? Och så står det någonting på hebreiska där med sådana kluddeluttbokstäver. Så jag kopierade det, och så tog jag in det till Google Translate. Och vad står det? Den helige ande expansiv över vattnet. Jag bara, yes! Det är ju precis den helige ande är. Hans hela funktion är ju att vara expansiv. Va? När vi inte vet vad vi ska be om, så kommer han oss till hjälp. Därför att han vill vara expansiv. Och när han är expansiv, så skapas det saker. Så då har jag kommit på att jag måste varje gång vi ber inte ge upp förrän jag känner att flödet kommer. Om det så bara är de 2 sista minuterna och sen måste vi ut. Men att komma till den här känslan bara... Jag börjar jobba tillsammans med den helige ande. Så att när jag ber, så ber vi ber väldigt mycket i tungor. Och det var så intressant. Vi ska berätta mer om det imorgon. Men vi på söndag. Så kommer du min svaghet till hjälp. Jo, måste jag så att den försvinner igen. Ja, nu tappade jag helt vad det är. Ska vi se. Ja, för den helige ande, han ber ju bara det som Gud vill. Han kommer ju inte på att jag ska väl signa det projekt som Elisabeth har kommit på nu, fast det var inte fött från mig, men det är så fint och gulligt så det vill signa jag. Nej, han vill signa det som är fött ur faderns hjärta. Så att, jo, och nu är det så här, det här med att tala i tungor är ju så fantastiskt. Det är ju liksom ett hemligt vapen. Vi vet inte vad som händer, men vi vet att allt vi ber händer. Hoho, då vill man ju be i tungor jämt och ständigt som Paulus talar om. Vi är inte kallade, har vi kommit fram till, att bygga en församling. Eller vad ska jag säga, vi är inte kallade att starta en församling, jag och Anders. Utan vi är kallade att bygga Guds församling. Vi ska berätta om det imorgon. Men ändå så är det tre personer på söndag. Säg inte så, då glömmer jag bort vad jag ska säga igen. På söndag. Men vi har tre personer som har landat i vårat knä. En kvinna som var med i en bönegrupp och den splittrades. Och hennes man och hennes son, de hängde lite löst. De var troende men de var inte aktiva. Men de kom hem. Och så började sonen och mannen komma med och komma igång. Och liksom vilja be och studera Bibeln tillsammans. Och sen blev mannens vän frälst genom att Jesus uppenbarade sig för honom i en dröm eller en syn. Så det började hända saker. De landade i vårt knä och vi vill egentligen inte ha dem. Vi sa, Gud, vad menar du med de här egentligen? Men det är väldigt intressant. De är gammeltroende. De blir frälsta på 90-talet. Och de har fastnat liksom där de är. Så att bön handlar om, och förstå mig nu. Det här är inte fel. Men varenda gång vi träffas, be att jag får ett jobb. Be att jag blir helad för mitt blodtryck. Och be för det här. Och det är saker vi vill ske. Men det är alltid samma sak. Och vi försöker liksom få dem att se att okej, det finns en hel värld där utanför. Som mår mycket sämre än du och ditt knä. Och jag menar, jag har fått det här året att veta vad smärta och sjukdom är. Men det finns en värld där ute som mår mycket sämre. För de är inte på väg till himlen. Det kan inte bli värre. Så då försöker vi berätta för dem att börja med att be i tungor. Och när du ber i tungor så kommer Gud uppenbara. Och de bara, va? Ja, okej, nu gör vi så här. Det var länge sedan ni bad i tungor. Det gjorde ni för många år sedan. Men nu ber vi i tungor. Och vi ber i tungor i 5 minuter. Va? Så länge? Ska vi be i tungor i 5 minuter? Ja, och då sa jag att ja, men jag och Anders, vi brukar be ungefär 1,5 timme varje dag. Och av den 1,5 timme så ber vi säkert 1 timme i tungor. Och så ber vi 1,5 timme ut på svenska då. Va? Kan man be så? Va? Det var så här, usch. Men för oss, vi känner att det är det som är nyckeln. Det är för det som Anders sa. När vi ber så börjar, då kommer det här upp. Jag börjar få hans tankar. Jag till och med börjar förändras själv. För jag börjar tänka annorlunda om mig. Jag börjar tänka annorlunda om andra människor. Jag börjar tänka väldigt mycket mer på andra människor. Det är väldigt sällan som Gud kommer till mig och säger. Och jag bara känner liksom att nu ska vi be för det här. Som har med mig att göra. Det kan vara något hinder som står i vägen. Men det handlar nästan alltid så mycket oftare om att hans vilja ska ske i alla situationer där vi befinner oss. Och det är en otrolig styrka att ni har varandra. Jag hörde här att ni ber på onsdagarna. Och jag vill bara uppmuntra er. Sluta inte att be. Utan fortsätt bara sträcka er framåt. När det känns som svårast. Då det är som att, det känns som att djävulen står så här och bara hånflinar. Då bara liksom, då kan jag bara tala ut så här. Du, varenda ord jag ber, det blir. Varenda stavelse, varenda suck utan ord, vad det än är, varenda ord jag ber, då händer det någonting. Jag vet det, för det är liksom omöjligt att det inte händer om den heliga ande är med mig och jag ber i tungor. För mig så känns det som, jag vet inte om ni har varit med om det, men ni tänker ett sånt här stort, en stor kvarn, och så har den som liksom såna här små vaggor. Som kan röra sig så här och så går den runt. Och sen när den kommer ner i vattnet så tar den här vaggan tag och så blir det fylls den med vatten. Och så kommer nästa och så kommer nästa. Och sen när den kommer upp en bit så vänds den och så fylls den ut. För mig så känns det så när jag ber ibland att korala bara lagaya, och den går runt den där kvarnen och det är inget vatten. Men sen är det plötsligt bara korobushikeya kande. Och så bara växer jag och min insida blir 100 gånger större än utsidan. Och man bara garamassa. Eller så kan det bara puttra på sig. Man bara känner sån otrolig frid och bara ora asha kataya. Och jag bara vet, nu händer det någonting. Och jag menar, vi befinner oss i ett samhälle, vi har massvis att be för. Vi är totalpionjärer. Det är liksom, vi börjar från noll. Vi får börja be för att vi överhuvudtaget får in en fot och börja prata med folk. Att vi kan prata med folk och vet hur man pratar på deras språk. Till att liksom, att människor ska bli välsignade och växa. Så jag menar, vi börjar från grunden och vi får liksom bara, men vi vet att när det här tar tag varje gång, då bara yes! Och det är som en seger, man bara... Yes, där vann vi också. Och jag kanske inte har någon aning överhuvudtaget om vad jag ber för. När våra vänner från Sverige var på besök så kände vi att vi ville få in dem. Därför att de har varit väldigt olika och de har liksom inte bett så mycket tillsammans. Och det kan vara lite svårt. Det upplevde jag också när vi började be tillsammans. Att man blir lite... jag kunde störa mig på, han hör så mycket och han, varför måste du gå hela tiden och varför kan du inte bara, och liksom såna här saker liksom, man kan störa sig på det yttre. men sen så har man bara insett att man är så tacksam att vi gör det här tillsammans. Vi är som soldater som står sida vid sida. Och vi kände att det här paret, nu är de båda pensionärer, nu är ny tid, nu ska de börja tjäna Gud tillsammans. Så vi tog in dem och sa, ni får gärna vara med och be. Och de var med oss varenda morgon och bad, som jag sa, på alla möjliga olika sätt. Men så sa vi, den här mannen, han var så glad, han var som ett barn och han bara, och han älskade att vara inför Guds ansikte. Och de första dagarna så var det bara sån smörjelse. Jag bara satt och spelade hela tiden nästan. Jag försökte gå ner och sätta mig att vi kan väl ha en låsång i början och sen kan vi väl be. Nej, det var bara det liksom. Och sen så upplevde jag att den helige ande sa, de måste lära sig att be tillsammans. Ni måste in i arbetsbönen. Ja. Och sen hade vi inte så mycket tid. Söndagen kom, vi skulle på möte. Och då hamnade vi i den församlingen. Det visste vi inte då. Vi skulle till den församlingen där ni såg att vi hade lovsång. Och vi visste inte att vi skulle sjunga lovsång. Vi skulle bara gå dit och de skulle få träffa församlingen, våra vänner då. Men när vi ber, och vi hann inte be så mycket för vi skulle åka långt och sådär. Men när vi bad så bara så upplevde jag, oj, vi måste be för pastorsparet. Församlingen måste förstå att det är svårt att vara pastor. Att det är så svårt att gå först. Därför man får ta smällarna först. Jag menar, ta Viking Line. Den som är längst fram i kölen där, heter det. Som får ta alla smällarna med vattnet. De andra liksom glider på sidorna. Glider ju bara vattnet förbi så här. Så, och församlingen måste förstå det här. Vi måste be för pastorsparet. Och jag menar, vi är inte ledare i den församlingen. Vi har bara besökt dem några gånger. De har lite koll på nu vilka vi är. Men det är inte så här bara, men hej, jag ska säga något. Nej, nej, nej. Men samtidigt så upplevde jag att Gud sa, du måste säga det här rakt ut. För det här paret som är med er och ber. För det här ska bli en lektion för dem. Och det var en utmaning också, för då kunde jag ju inte backa ut på den grejen. Men jag sa till dem, jag bara upplevde att idag ska vi be för pastorsparet. Var beredda. Och sen när vi satt oss i bilen så kommer fienden. Hur ska det gå till? Du kan ju inte bara gå fram så här eller säga till, vem är ens mötesledaren? Har de en sån? Ska du bara gå så här, komma från västerlandet och säga, vi ska be med våra magar. Nej, och det bara kändes så fel. Så jag sa till dem, till mina vänner i bilen, att men vi kanske kan be efteråt. Och så bara kände så här, det var inte det jag kände i mitt hjärta. Så kommer vi då till mötet, vi sätter oss ner och så kommer pastorskvinnan, frun i familjen, så, som ni såg på bilden här, det här unga pastorsparet, då kommer hon fram till mig i bänkraden bara, ni ska sjunga. Nej, jag har ingen sång med mig, ni kan inte mina sånger, jag trivs inte med att sjunga på ryska. Och så hör jag mig själv säga, men det kan vi göra. Så till slut så löste det sig och vi gick upp och sjöng. Och där står jag och så bara inser jag. Gud gav mig den här. Han gav mig mikrofonen. Han gav församlingen ett ansikte av oss. Och då så sa jag sen när vi var färdiga, får jag säga en sak? De bara, ja. Och det roliga var att jag hade sagt till det här pastorsparet, april nästa år, då ska jag predika på ryska. 5 minuter på bara ryska. Det var mitt mål. April kommande år. Men jag hade suttit lite i bilen och övat. Och, så jag höll en predikan på drygt en minut på ryska. Jag sa, ni måste be för era pastorer. Ni måste förstå hur viktigt det är att be för dem. Därför de står längre fram. Ja, folk nickade så här. Och så sa, nu ska ni komma fram. Och de hinner knappt komma fram. De bara storgråter båda två. Och då får vi höra den andra delen som har hänt. Den här... Då har de haft, här var det fjärde lägret de hade för barnhemsbarnen. De var så trötta, så utpumpade, hade gett så mycket av sig själv och löst så många problem. Så han sa, pastorn sa sen efteråt, han sa, jag var så tom. Det fanns ingenting kvar, jag var helt uttömd. Och jag sa till Gud, jag går på mötet bara för att jag är pastor, inte av någon annan anledning. Så han släpade sig till mötet. Så kom han till mötet och på lovsången så började det fyllas på lite. Och sen när vi bad för dem så fylldes det på lite till. Och sen allt det här berättade han, för att efter mötet så bjöd vi dem på en ganska fin restaurang och bara satt ner och pratade med dem. Och då berättade de allt det här och så sa de att bara sitta här med er och bara prata och utan att behöva ge och börja lösa saker. Så fylls det på mer och mer. Ja, det var så ljuvligt. Bara för att jag vågade vara lydig, och jag vågade vara lydig för att jag, Gud talade till mig och jag började lära känna det här är Guds röst. Tänk om jag inte hade gjort det. Tänk om jag inte, då hade de fortfarande gått där och var helt slut. Och de hade bara kommit halvvägs i sommaren. Skulle ha lika mycket läger till. De skulle ut till någon by. Till en väldigt fattig by bara någon dag efter. De hade bara en dag återhämtning. De hade tryckt in. De hade fått ett specialtillstånd, tror jag. Så de hade tryckt in ett läger till mitt i alltihopa. För de hade sån passion, men de var slut. Så vad viktigt det är att vi ber och att vi inte ger oss förrän vi känner kurabashadaya, nu händer det saker. Så våga be mer i tungor. Därför att då hittar vi på pricken så mycket oftare. Yes, nu höll den på att dö här, men nej, gjorde det inte. Så arbetsbönen handlar om att Guds rike ska utbreda sig någonstans. Och nu var det, Guds rike håller på att utbreda sig. Därför behöver de mer energi. Och därför behöver församlingen förstå att vi behöver be för dem. Och det gäller ju alla församlingar. Och sen efter den här arbetsbönen, som jag då kallar den. Då så handlar det lite grann om mig. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Ja. Och det kan handla om bröd som man äter. Enligt vad jag har sett så handlar det om det. Men för mig kan det också betyda den andliga mat jag behöver idag. Uppenbara ditt ord för mig. Och så vidare. Förlåt mig mina skulder så att jag förlåter dem som skor skuld för oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från det onda. Det handlar om att jag ska hamna rätt så att jag kan tjäna Gud. Så att jag kan nå ut. Att jag inte hamnar i frestelse. Hur hamnar vi i frestelse? Jo, han frestar oss därför det finns någonting i oss som finns att fresta. Så det handlar ju om mig och hur jag. Men det handlar fortfarande inte liksom att, nej, men det är lite synd om dig. Utan det handlar liksom, jag vill använda dig. Det finns en hel värld där ute som väntar på dig. Och sen, ditt är riket, makten och härligheten i evigheter. Vi ska utöva hans auktoritet. Som Anders sa, vi fick den auktoriteten. Jesus gav den till oss efter vad han hade gjort på Golgata. Så jag och Anders, vi har den här bönen. Att be för andra är ofta svårare. Därför att när man är tillsammans med Gud, och då är det mysigt. Och när man är i lovsång, då är det också lite mysigt. Men när jag bara ska be för någon annan, då krävs det lite mer. Så vad jag märker är att det är så lätt att hamna i det här att be för någonting annat. Så att be för människors frälsning, jag måste liksom tvinga mig själv tillbaka. För det är så lätt att börja be för andra praktiska saker och hälsa. Och förstå mig, vi ska be för det också. Men det vill gärna ta över från att människors frälsning. Ja. För det är ett utgivande. Vi ger oss själva för de människorna. Så som Jesus gav sig själv för vår skull. När han inte tyckte att det var jättekul att hänga på ett kors. Så gjorde han det för våran skull. Och då kan vi också bära den bördan att be för andra. Inte bara för oss själva. Min underbara svärdotter heter det. Min sonhustru. Hon kan inte förstå det här med arbetsgemenskap. Hon kommer från Österrike och hennes kultur är helt annorlunda. Och liksom, de är så finkulturella därifrån Wien och de sina konserter. Och du vet. Så det har krockat en hel del. Och en sak som hon inte kan förstå, det är det här med arbetsgemenskap. Som nu till exempel, vi är hemma en kort tid, min mamma bor i en stuga, hon väger 40 kilo och hon har liksom inte något fett på kroppen, hon behöver ha kaminen igång hela vintern, massvis med ved. Så vi behövde ut och fixa, ta ner några träd hade vi gjort redan för något år sedan, men vi behövde fixa ved. Och det är jättejobbigt att fixa 5 kubik eller vad vi ska ha, ved själv, vi två. Så, och så var det några som sa, men vi kan komma och hjälpa till. Och så var det några till, så var vi 6 personer och 2 barn. Och det var ju mycket roligare. Det var ju en arbetsgemenskap. Så att om vi delar bönen tillsammans så blir det så mycket roligare. Även om vi inte känner att nej, men jag orkar inte be idag. Ja, det vill säga, det känns inte som att jag vill be. Jag går aldrig på den tanken, utan vi bara bestämmer oss. Och då är det bra att vara flera. Vi bestämmer oss, nu ber vi. Och sen när man kommer igång och ber, då känns det hur roligt som helst. Då kan man ju hålla på så länge som helst när man bara känner att det bara flödar, det bara skvätter. Så, och lite grann som när soldaterna är ute på fält. Jag har aldrig varit soldat, jag har aldrig varit i krig. Men jag har ju förstått av alla filmer och dokumentärer jag sett att man kommer väldigt nära varandra när man ligger i ett dike. Och det skjuts överallt ifrån och det är råttorna springer där. Och man hjälper varandra och man räddar livet på varandra. Och man är vänner för livet för man har delat någonting tillsammans som är väldigt tufft. Men så är det ju för oss också. Vi står sida vid sida när det känns som att ingenting händer. Och vi står vid sida när vi får se att någon blir frälst. Och vi får alla glädjas. Så just det här, vi bär det tuffa tillsammans, men vi får också glädjas tillsammans. Det är en arbetsgemenskap och bönen är ett arbete. Och till sist vill jag bara säga, näst sist vill jag bara säga, det står så här i Johannes 4:34-36. Det står, jag säger det, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Alltså vad som händer när vi ber, det är att vi lyfter blicken från vår egen navel. Och titta på mig och mitt och mina. Till att vi börjar se, oj då. Det var ju färdig skörd. Och någonting jag såg när vi bad inför att vi skulle komma hit. Så bara såg jag hur öppna människor är här. De har sin fasad. Jag vet, jag har ju bott här. Alla känner alla lite grann. Det är liksom det här lite grann som ligger där. Vad skulle folk säga om jag skulle... Att bara våga ta sig förbi där så finns det människor här ute som är öppna. Och jag har fått omvärdera mitt sätt att liksom gå fram till människor. Liksom inte bara försöka predika evangeliet och vara på dem. Utan liksom mera så här, hej, du, jag bara tänkte så här, jag kan börja på många sätt. Känner du till Östernäskyrkan? Jag har nog sett den. Jo, jag skulle bara säga att alltså jag skulle gjort på det här sättet. Att det är så härliga människor där och väldigt många tänker på liksom, om det är, vad händer när man dör och man tänker på Gud, finns han? Och dit kan man gå därför att de kommer inte hoppa på dig utan de kommer bara svara på dina frågor och du kan vara dig själv. Så att jag skulle bara säga att de finns och så att gå bara dit om det skulle vara så någon gång att du tänker på frågor om Gud. Så jag tänker inte säga mer liksom. Det är lugnt, jag vill bara säga det. Hej. Att man liksom lägger massa frön och krokar. Mamma säger, jo, mamma känner liksom, som jag fick lära mig nästan. Jag måste hinna citera hela Johannes 3:16. Därför att allt ord som har utgått från Guds mun kommer det komma tillbaka. Kommer bli en skörd. Så måste jag få ur mig hela. För annars kommer det inte komma tillbaka. Och då kommer det inte bli någon skörd. Och så man bara... Och de bara ser en sån här freak som står där. Och ska bara trycka i en Guds ord. Istället för att säga, det här är vad vi har att erbjuda. Vi finns. Och har du... Eller liksom bara gå fram till folk och säga så här, du, alltså jag har kanske en konstig grej här, men det är väldigt många människor som går och funderar på om Gud finns eller inte. Det kanske du gör också. Och jag vill bara fråga om du hade någon sån fråga så ska jag försöka svara på den, för att jag känner honom. Vi har viss kontakt. Eller är det någonting som du tycker är jobbigt? Eller det här liksom, man går och ber och så bara får man ett kunskapens ord att den där människan är sjuk. Eller har ont i knät. Du, Nu kanske du tycker jag är jätteknäpp, men jag undrar om du har ont i knät. Hur visste du det? Jo, därför att Gud sa det till mig, och han sa det för att han älskar dig och han vill att den smärtan ska försvinna. Och jag menar, de kommer komma ihåg det för evigt. Det finns ju hur många sätt som helst att vi liksom ber först och går sen. Att vi inte bara går, så vi bara går så här och vi vet inte var vi hamnar. Eller att vi bara ber och liksom vågar inte gå ut. Så att det finns massa som ligger och väntar, som öppningar. När vi ber så förbered Gud vägen, och det är bara liksom vänta där, och sen går vi inte. Utan det är både be och gå, så kommer vi få se. Och Gud kommer ge det specifika människor att be för, som är redo. En sista liten bit. Att vara kristen och inte be, det är som att sitta i en bil och inte ha någon bensin. Och jag menar, det kristna livet är som en fin bil. Och du har allting där, och alla spakarna funkar och sätena är sköna, går att ställa in, och det är en massa blipp, blipp, blipp där, och hastighetsmätare och massa grejer mot dem som jag inte ens vet vad det heter. Men det hjälper ju liksom inte. Man kan ju låtsas att allting är bra, men man sitter still. Och ni kommer ihåg att jag sa, den helige ande är expansiv. Han vill någonstans. Han vill inte att vi ska sitta och bara titta. Och det händer ingenting. Och så alla andra kör förbi och det händer grejer och de försvinner och man har ingen aning. Och där sitter jag liksom och det händer ingenting. Men när jag börjar be, så börjar bilen röra på sig. Jag börjar hitta nya platser, träffa nya människor. Och jag börjar kunna, alltså det blir ett äventyr med Gud. För man vet ju inte var man hamnar och vad som händer. Eller hur? Så, ja, det kanske var väldigt elisabetanskt det här. Att det är lite spretigt så här. Men vad jag vill säga är att uppmuntra dig att ge inte upp. För varenda suck, varenda ord som du har uttalat, det gör någonting. Det blir frukt. Och bara våga lyssna. Våga liksom tro på det där som du hör. Våga tro på de där tankarna du får när du ber. Och våga agera på dem. Och skulle det vara fel, så what? Jag menar, skulle jag gått fram och säga, ja men jag tror vi behöver verkligen be för pastorsparet här, för de har det jobbigt. Det skulle vara fint och ingen skulle bli arg på mig. Men nu var det Guds rema just för då. Och då växer man, det här är Gud, det här är Gud som talar till mig. Det här vill jag vara med om igen. Så uppmuntra dig, både i din egen bön. Glöm inte att vara tillsammans med Gud. Måste inte vara jättelänge. Men liksom bara... nu är vi här. Gud, du är här och jag är här och jag älskar dig. Och sen jag tillber dig för den du är. Och sen, Gud, vad vill du att vi ska göra idag? Vad har du förberett för mig? Vad finns det jag ska göra idag? Finns det något ord jag ska tala? Jag kom på en liten rolig grej som har med Åland att göra. Det här med att höra Guds röst. Alltså det kan vara så banalt. Så att man först efteråt förstår att det är Gud. Så när vi bodde här, vi hade inte speciellt mycket pengar. Anders jobbade och jag jobbade inte. Och det är ganska dyrt att bo på Åland. Så var det massa kalas. Barnen skulle ha kalas. Och det fanns en leksaksaffär. Och jag gick in i den här leksaksaffären och så jag bara sa så här, Gud, du måste hjälpa mig. Jag har inte mycket pengar. Jag vill inte köpa någonting som barnet inte vill ha. Och jag vill inte köpa någonting som någon annan förälder har köpt. För det finns bara en leksaksaffär. Och jag minns ett tillfälle, William hade någon kompis. Och det fanns ett tuggummi som var en meter långt. Det tyckte jag var jättekul. Så jag gick runt med den i handen och det kostade inte jättemycket. Och sen bara, nej, jag ska nog ha något annat. Så lämnade jag den där och så gick jag och så hittade en annan sak. Som inte var dyr, men lite kul. Så kom vi till födelsedagsfesten. Ingen hade köpt det jag hade köpt. Barnet var ganska bortskämt. Så bara, och bara öppna nästa paket. Så sa inte tack och sådär. Men visade ändå intresse för Williams leksak. Och tror ni inte att det var någon annan mamma som hade köpt en meter tuggummi som barnet inte alls var intresserat av. Så att, ibland så förstår vi inte att Gud ändå vill vara med oss i det lilla. En gång så, ja, en till grej får ni. En gång så bara upplevde att jag skulle be för en kvinna som jag inte hade sett på tag i församlingen. Och jag visste att hon hade nog det lite jobbigt. Så jag bara började be för henne. Och sen när jag bad för henne så bara kände jag, du ska skicka. Och så hade jag sett i affären en sån där chokladros med någon pinne på i plast eller något så här fint. Men själva rosen var choklad. Och så var det en rund paket så den var inslagen. Så kunde man skicka den med posten. Så jag gjorde så här, hejsan, det är Elisabeth. Jag vill bara säga att Gud älskar dig och jag tänker på dig. Och det kommer bli bra. Och du vet den här kvinnan, jag skickade bara en liten chokladros för 29,90 plus porto. Och jag menar, det hade ju inte kunnat bli fel. Ingen blir ju ledsen för att få en sån om jag inte hade hört Gud specifikt just då. Men jag hörde Gud specifikt just då. Och hon blev ju helt knäckt av liksom Guds omsorg och kärlek. Och du kunde inte ha skickat den här i bättre tid. Jag kommer aldrig äta upp den. Jag kommer bara titta på den och komma ihåg att Gud älskar mig. Och även hur jobbigt jag har, än har det så är han med mig. Så jag vet inte om den fortfarande ligger i hennes hylla så här 11-12 år senare. Men Gud vill hjälpa dig också i de här små sakerna. Att det där lilla, att tänka på andra, be för andra. Så kan vi göra en skillnad. Ja. Har vi fattat vad vi håller på med? Amen. Det var